Välkommen till Växthusets trädgårdspodd för dig som gillar odling och trädgård. Och det här är en podd för dig som är grön på odling eller redan har gröna fingrar.
Odlingssäsongen har nu dragit igång och det är många av oss som planerar att odla tomater. Så häng med i dagens avsnitt för det är precis det vi ska prata om. Vill du efter detta avsnitt veta mer om tomater hittar du på vår hemsida förutom över 150 olika tomatsorter att välja på. Våra sidor med tips och råd med mängder av information om just tomatodling. Välj där etiketten tomater så hittar du dem. Jag heter Linda Sandström och är marknadschef på Växthuset och med mig idag har jag
Lena Ljungqvist och jag är grundare och vd på Växthuset och odlingsnörd.
Ja Lena, vad är det bästa med att odla tomater?
Det finns många saker. En sak är ju, tycker jag, att de är ganska lättodlade. Och de växer rätt fort. Det blir massa skörd. Alltså det är lätt att få en fin skörd. Och det finns så väldigt mycket man kan göra med tomater.
Som vad då till exempel? Jag vet att det finns massor, men har du några exempel?
Ja, från 2022 så tar jag ju med mig torkade tomater. Jag gjorde det igen och igen och igen, för jag fick inte nog. Jag hade tänkt mig att det skulle ha kvar så att det skulle räcka över vintern, men de tog slut hela tiden. Jag hade det till pasta. Det var så sjukt gott.
Så du får odla mer tomater?
Mera tomater till att torka, konservera, och så hade jag vitlök och inläggning i olja. Det var så gott. Men också en annan favorit är tomatsoppa på färska tomater. Vilken smak! Alltså den är helt fantastisk.
Det får du bjuda på någon.
Ja, det ska jag göra. Ja. Nej, sen finns det ju massor. Sen så kan man ju, förutom det uppenbara med köttfärssås och pasta grejer, så kan man ju ha dem i salladen på mackan. Ja. Alltså alla rätter, man kan ugnsbaka. Man tror ju, eller man ser mängden, eller vad fall jag, av tomater. Jag tänker, hur ska jag hinna göra åt de här? Och det hinner jag ju inte stoppa in dem allihopa i munnen på en gång. Men det går ju väldigt bra, som sagt, att konservera dem på olika sätt. Man kan göra chutneys, man kan frysa in dem som de är, eller som tomatsås och salsa och så vidare. Och sen finns det ju vintertomater som man faktiskt kan låta ligga och de bevarar sig. Jag håller fortfarande på att äta lite tomater från 2022 som ligger här i köket. Men snart är de slut.
Ja, men nu är en ny säsong på gång här nu också. Tar det några månader innan man kan få skörda?
Innan första tomaten, ja.
Vi går in lite på, för det första man ska tänka på när man skolar tomater, det är ju, vad ska jag välja? För det finns ju en hel del.
Det finns löjligt många olika sorters tomater. Jag tänker först att jag vill uppmana alla att odla tomater. Även om man inte har ett växthus, om man inte ens har en balkong, så kan man ju faktiskt odla tomater på fönsterbrädan. Det finns ju sorter som är väldigt småväxta och får fantastiskt mycket skörd, mycket frukt heter det. Så att det kan man göra. Så man ska inte tro att jag har ingen plats. Det har man nog alltid. Och de här mindre sorterna, det finns ju sådana som är väldigt små och sådana som är lite större, som är busktomater eller ampeltomater. De kan man ju faktiskt odla inomhus året om också, fast då behöver man en rejält bra växtlampa. Annars så blir det inget bra.
Hur är det med klimatet då för tomater inomhus? Behöver man tänka på det också?
Det måste ju vara 20 grader rumstemperatur minst så. Men ljuset är väldigt viktigt där.
Fukt och sådär.
Det är tillräckligt, utan det är framförallt ljuset som är viktigt där och att man håller över 20. Så, med det sagt, det är våran hund här, en av de två som håller på att äta på ben, om det är någon som hör att det knakar i bakgrunden. Ja, nej, men med det sagt, ja, det finns ju som sagt då väldigt många olika sorter som man kan odla oavsett vad man har för förutsättningar egentligen. Och inomhus, ja, då blir det väl lämpligen de mindre kruktomater, ampeltomater på balkongen och terrassen. Där kan man ju odla även de här lianerna, de här högväxande sorterna. Ja.
Men där, ja. Jag tänker på hur känsliga de är för vind och sådär. Om man har en väldigt hög växande som blir 2 meter.
Mm.
Att det behöver någon form av skydd för vinden.
Alltså tomater ska man ju...
Vindning.
Tomater behöver ju planteras på ett vindskyddat läge. I ett sånt läge om de ska stå utomhus. Det gäller generellt. Ska man odla tomater utomhus så ska de ha vindskyddat. Och de ska ha soligt naturligtvis.
Är det inte perfekt då på en inglasad balkong?
Det är ju jätteperfekt. Risken där är väl att det blir för varmt.
Ja.
Men där får man ju se till, alltså för varmt då menar jag då att bladen kan brännas om man behöver ventilera och när det blir riktigt varmt. Men det är ju kanske den största utmaningen med tomater generellt som man har i kruka eller låda eller något kärl är ju att de behöver ganska mycket vatten. Men löser man det och får till det med näring så är det ju sån belöning att odla tomater.
Härligt att man kan odla även om man bor i lägenhet.
Ja, men det tycker jag man ska göra. Nej, men det är ju, alltså, det går inte att jämföra smaken av en hemodlad solmogen tomat med någonting man köper i, kanske på torget någonstans, men inte i den vanliga livsmedelsbutiken, för de har oftast förvarats och rest ett tag.
Mm. Jag odlade ju för första gången faktiskt förra året egna tomater. Inte från frö då, men från liten planta. Och alltså att plocka en solmogen tomat direkt, ta med sig till grillen, skära upp den och lägga på hamburgaren.
Ja.
Fantastiskt.
Ja, det är fint för själen också.
Ja,
inte bara magen. Nej.
Det finns ju många olika färger och former på dem också.
Mm.
Jag tror att en nybörjare eller någon som kanske inte har odlat så mycket tidigare, man tänker på tomat så är det ju den här röda.
Röda, ja.
Klassiska tomater.
Mm.
Och vissa körsbärstomater då.
Ja, men det finns ju allt ifrån bifftomater och oxhjärtetomater, lite större till normalstora. Och sen finns det ju de...
Banantomater och pärontomater.
Ja,
och det har ingenting med smaken.
Nej, jag tänkte ju säga det. Det är formen. Och det finns plommontomater.
Ja.
Ja, korvtomater finns det väl också. Ja. Nej, men här så tänker jag, beroende på vad man har för läge och plats, så ska man naturligtvis välja någonting som passar. Om man har lite mer begränsat så ska man väl fundera på vad som passar. Men har man lite mer plats då tycker jag go wild.
Mm.
Det är så mysigt. Och dessutom så är det ju så att olika typer och sorter mognar med lite olika tid. Alltså vissa är tidigare och vissa är senare och ger frukt längre på säsongen.
Mm.
Så att en variation är alltid trevligt. Och färg och form, det är jätteroligt att kunna bara hämta och mumsa.
Mm. Ja, men absolut. Vi har ju en artikel också på våra sidor med tips och råd som heter olika former av tomater. Där man kan spana igenom om man vill veta lite mer om vad som finns att välja på.
Ja, och det finns ju faktiskt också en annan artikel som heter olika växtsätt.
Exakt, olika växtsätt hos tomater.
Ja, så ampel och lian och krusk, busktomater. Ja.
Högväxt.
Precis, jajamensan. Så att det är väl bra om man tittar där om man är lite osäker och förstår utifrån det vad som är lagom och vad som man får plats med om man har lite begränsat. Jag har plats, aldrig tillräckligt med plats dock. Men jag tror vi odlade 47 sorter i somras. Men jag valde att variera så att jag odlade en hel del småväxta kruktomater som ampeltomater och kruksorter. För att det är bara roligt att se olika former och färger och olika mognadstid. Så att,
Vi har ju en otroligt bra funktion på vår hemsida också.
Mm. Den heter tomatväljaren.
Den efterfrågar många också. Den ligger på sid 1 i dagsläget där du kan klicka dig in. Och där kan du alltså välja. Du kan klicka dig fram där du väljer på vilken plats du ska odla tomaten. Vilket växtsätt du är ute efter. Färg och form. Och sen har vi något som också heter tjuvas.
Tjuva tomater. Jag tror att en del blir lite nervösa. Just det är väl det som kan vara lite läskigt med tomater. Ska den här tjuvas eller ska den inte tjuvas? Mm. Och hur gör man?
Kan du förklara lite då? Vad det innebär och hur man gör?
Ja, det är verkligen inte så magiskt. Men det är bra att göra det om man har en sort som ska tjuvas. Och de som ska tjuvas är ju de som är höga. Alltså som är upprättväxande. Jag säger lian. Mm. För det är de är en typ av lian. Om man säger i kommersiell odling så odlar man främst sådana. Det är sådana som de är ett par meter höga efter ett tag. Och de skördar man nerifrån. Börjar de ju mogna först. Och sen vart efter så kan man liksom bara veva ner den. Så att den är alltid 2 meter. Man bara som virar runt den här nedre delen av plantan.
Ner i
tom. Ja, men, runt lägger den på marken. Och sen virar, så att den är liksom som en lian som man bara drar ner. Och så är det nästa klase som mognar. Och nästa och nästa. Och nästa. Ja. Så kan man säga om man lite överdriver.
Ja.
Så de är egentligen evighetstomater. Det är väl synd att säga. Men de ger ju skörd efter skörd. Alltså blomställning efter blomställning efter blomställning. Många busktomater, de utvecklar ganska snabbt blomställningar och ger frukt, men de fortsätter inte i evinnerlighet.
De är
klara sen.
Mm.
Determined brukar det stå på en del paket. Det andra är indetermined.
Mm.
Så de behöver man tjuva. Och vad är tjuva? Ja, man nyper av en tillväxt i bladväcket och då undrar vad då bladväck kanske en del undrar. Och det är inte konstigare än att det är det väcket som är mellan själva huvudstammen och ett blad helt enkelt. Då brukar det sitta en liten förgrening och beroende på hur snabb man är och bara pilla bort den eller så får man bryta bort den när den har hunnit växa. Så den ska bort.
Ska man hellre bryta än att klippa? Eller är det någon skillnad?
Nej, alltså jag bara trycker ju bort den där. Men ibland har den blivit väldigt kraftig och då går det inte för då kan man riva upp så att säga, plantan så då klipper man bara bort.
Mm.
Så det är väl det enkla svaret på det.
Och det är väl för att den mer ska få fokus på?
Ja, alltså jag har ju sett flera som har missat det här med tjuvandet. Och då blir det ju, alltså varje sån här tjuv blir ju en ny sidogren och på den kommer det sidogren. Så det blir ett otroligt buskage.
Mm.
Problemet då, det är roligt att se så mycket grönska, men den blir ju hela plantan blir ofta klenare för man kan inte ge den så mycket näring och vatten som den behöver för det blir enormt mycket tillväxt. Och fruktsättningen, blomningen och fruktsättningen, det blir små frukter och färre. Så att det är liksom ingen bra idé att låta de här tjuvarna växa till sig.
Så de tjuvar alltså ifrån?
De tjuvar från huvudplantan. Ja, så kan man säga.
Mm.
Nej, men det är ju ingen fara. Jag har ju glömt och missat när det har varit väldigt mycket planter så har jag inte sett att det kommer tjuvar ibland. Så att det har ju hunnit växa till sig ordentligt där uppe. Men jag är brysk. Jag klipper av dem då för att då ger bättre kräm till huvudplantan, då får man fina frukter där.
Men du,
kan
man inte använda dem och göra nya
tomatplantor? Det är det som är lite fiffigt också. Ja, det är precis, det kan man. Tomater tillhör ju en sorts växt som får rötter på stammen. Man måste inte ha liksom ett blad, ta bort ett blad eller någonting.
Eller sådär, ja.
Nej. Så att där, om man låter tjuven bli några centimeter så kan man dra av den och sätta i jorden. Då får man en helt ny tomatplanta och det går fort. Den rotar sig på någon vecka.
Mm.
Och där har vi också faktiskt artiklar som beskriver hur man gör det på vår hemsida.
Precis.
Jag kommer inte ihåg vad den heter, men om man söker på etiketten tomater eller söker på tomater i faktabanken, våra tips och rådsidor, så hittar man både video och instruktioner för hur man kan föröka tomater med sticklingar.
Precis. Den heter Få fler tomatplantor med tjuvar.
Ja, precis. Och det är ju inte så dumt. Kan man ju göra fler till sig själv, men man kan också byta med andra. Om man ligger lite efter, det går ju fortare att driva upp en planta från en stickling än börja med en frösådd. Så det är väl smart.
Mm.
Ja.
Ska vi gå vidare då?
Mm.
För det ska ju sås också. Och vad är det man behöver tänka på? Det har vi ju gått igenom lite grann kanske, men kanske lite mer. Vad ska jag tänka på innan
praktiskt
jag sår mina frön?
Ja, en sak som jag vill rekommendera är att inte börja för tidigt.
Jag tror att många är i det här.
Ja, det är lätt hänt. Mm. Jag skulle vilja påstå att de flesta kanske inte har så där jättemycket plats, för det är mycket annat som ska sås också. Och när tomaten väl har börjat gro så växer den ganska fort. Mm. Och för att den ska utvecklas fint så ska man ju skola upp den i omgångar. Liksom en krukstorlek i taget egentligen. Så kanske ett par, tre gånger innan den är innan den ska sättas på sin växtplats.
Ja.
Exakt, exakt. Mm. Och de behöver ju, som jag sa innan, när man skolar dem inomhus, väldigt mycket ljus. Annars så blir de gängliga och taniga och så. Och det betyder också att den blir lite mindre motståndskraftig mot ohyra och sådär. Så att det är bättre att ha lite is i magen. Så 8-10 veckor innan man tänker att den ska planteras ut. Så då är det ju lite olika var man bor i landet. Men vi har faktiskt en tidtabell för frösådd på hemsidan. Där kan man söka fram genomsnittlig datum för sista nattfrost.
Just.
Sen så gillar ju inte tomater så kyligt. Men man kan ju börja ta ut dem och avvänja dem. Mm. För det ska man ju göra. De ska inte chockas med en plötslig utevistelse över natten där det är lite svalt. Och inte för varmt och brännande heller. Utan det är viktigt att avhärda dem med fiberduk över. Och när den dagen kommer, det är ju någon vecka innan de ska planteras ut kanske. Om det så är utomhus eller om det är ett växthus eller på terrassen.
Jag tänker om vi går tillbaka till själva såstadiet där. Jag har hört att man ska sätta två frön i samma kruka.
Ja.
Låter
så konstigt. Ja. Det där är ju en smaksak. Man brukar väl säga så om en del växter att man sätter två stycken och så kommer båda upp. Så klipper man bort den ena och så låter man den som är kvar utvecklas.
Varför
vidare.
Varför rekommenderar man att göra så när du låter så?
Ja, nej, men jag är för snål för att göra så. Ja. Tänker jag. För att det är ju synd att inte den här andra ska komma upp. Man sätter två för att man ska vara säker på att sannolikheten för att en ska gro. Liksom, så att man i varje fall får en planta. Men jag tycker att visst, sätt två i en sålåda som kanske är då 8 centimeter eller någonting sånt.
Ska man kanske bara ha en sort av någon så kanske man kan använda sig av det. Alltså att man sätter två.
Ja, men då sätter du två, men då sätter de inte. Då sätter du dem så långt ifrån varandra du kan. Så att du kan ta hand om båda.
Mm.
För om inte du behöver båda så finns det alltid någon annan som behöver den sorten. Ja, nej, men så det är väl jag vet inte, det är liksom det står lite överallt att man gör så, men nej, jag gör inte så. Jag tar hand om alla. Jag kan inte slänga en flöplanta eller klippa av den. Nej, det går inte. Det går inte. Men när vi kommer till det så med sådden, det är alltid bra att så i såjord. Eller lätt sandigt eller med perlit i.
Näringsfattigt,
men framförallt väldigt poröst. Så att det inte är en tjock, mullrik jord. För där får ju rötterna svårare att liksom växa till. Och det blir oftast, det kan bli för blött. Lätt i en mullrik jord. Så det är väl det. Och det gäller ju alla fröer i stort sett överhuvudtaget. Och inte för stor kruka. Så man kan i en 8 centimeters kruka kan man kanske så 3 eller 4 tomatfrön. För det får plats, absolut. Men man sår dem med avstånd från varandra.
Mm.
Så att man kan ta tillvara dem allihopa. Och sen när de har tittat upp och de har fått 4 blad. Då är det läge att skola om dem till varsin egen kruka. Och då säger jag att då ska man inte ha en större kruka än 8 cm i det läget.
Men de ska få en varsin?
De ska få varsin, ja. Och då sätter man dem i planteringsjord eller blomjord. Och sen när den...
Liksom, hur håller man undan, eller hur ofta ska man vattna då?
Ja, men precis. Alltså sådden ställer man ju gärna i ett miniväxthus med lock eller i en plastpåse för att hålla en hög luftfuktighet. Om man vattnar lite lagom, inte så att det blir blött. Jag tjatar om det här. Det får inte vara blött, alltså surt i jorden, men utan det ska vara fuktigt. Ordentligt fuktigt, men inte blött. Och då behöver man inte vattna mer innan det är dags att plantera om.
Mm.
Det är väldigt sällan, för de gror inom någon vecka till två veckor högst. Och sen så planterar man om till 8 cm kruka. Och sen när den börjar bli trångt i, man ser liksom att rötterna börjar trängas där, så är det dags för nästa storlek. Och då kan man ta 2 liter kanske.
Mm.
Sen kan det räcka beroende på hur lång tid den behöver stå där innan den kan planteras på sitt...
Och där kan man väl också börja upptäcka att plantan kanske börjar bli lite lång.
Ja, lite hög och gänglig.
Och kanske inte så mycket bladning till.
Mm.
Och då finns det ju något knep.
Ja, du tänker på när man planterar den sen. Mm. När man planterar den
eller i slutskedet.
Ja, dels så behöver man ju staga upp den om det är en upprätt växande sort så att den inte ligger ner. För det kan ju hända där. Man måste vara noga med att ge den så mycket ljus som bara möjligt för att den ska bli så kraftig och fin som möjligt. Men det fiffiga med tomater är att om de har blivit, och oavsett egentligen om de har blivit gängliga eller så, så kan man sätta den jättedjupt ner i krukan.
Mm.
Så att bara de översta bladen kommer eller är ovanför. Kanske ja, fyra blad.
Det växer ju ändå ut rötter.
Det växer ju rötter längs hela stammen där. Så att de här upprättväxande eller höga tomaterna, de kan man absolut göra så med. Och är det busktomater så kan ju också de ha blivit lite glesa ner till. Då kan man sätta dem en bit ner i jorden. Normalt sett så ska nästan alla växter sättas på samma nivå som de satt i sin såkruka.
Ja,
men med tomater gäller inte det. Då får man ju en frodigare, finare planta nerifrån och upp. Och längre ner, den här första blomningen kommer ju längre ner då på plantan. Så det är mer praktiskt och fint.
Och hur många gånger brukar man behöva göra någon plantering då innan den hamnar i slutkrukan?
Ja, men det beror ju lite på hur lång tid innan du har sått.
Okej.
Så att kanske 2 liter som en andra plantering som sagt. Och det här beror ju också på vad det är för sort. Är det en svagväxande liten ampeltomat eller kruktomat så räcker det med 2-4 liter totalt sen. Så då behöver man inte göra mer. Men är det en högväxande sort så är du tidigt ute och har plats så kanske du ska skola om den en gång till.
Mm.
Men där handlar det ju om vatten, ljus och sen näring som man behöver börja med några veckor efter att man har skolat upp den första gången.
Mm, men det är min nästa fråga.
Mm.
Hur är det med näring och hur mycket? Och hur
de är så gottegrisar. De är verkligen hungriga tomater. Ja. Jag brukar använda Formulex genomgående fram tills de börjar blomma. Men någon typ av tomatnäring eller Formulex rekommenderar jag verkligen.
Mm.
Sen så kan man ju alltid toppa med genom att med mull. Alltså nu säger mulching skulle jag säga. Mm. Med att man lägger gräsklipp och sånt över. För dels så ger det lite näring men framförallt så är de ju så törstiga.
Mm.
Så att det är väl det som är liksom svårt då, som sagt, att hålla dem tillräckligt vattnade.
För det avdunstar mycket med...
Och har man gräsklipp så avdunstar det mindre och håller kvar fukten och
för
så.
För de gillar ju verkligen ett soligt
läge. De vill stå soligt, jättesoligt.
Då torkar
det, bränns ju det precis. Så att det är jättebra att ha gräsklipp där. Och sen om vi kommer in på vattning, jag vet inte, där är det ju... Alltså ingen växt trivs ju med att torka ut. De blir ju lite störda i utvecklingen om de får torka. Och tomater är ju både godisgrisar och vad ska man säga, de älskar fukt, de vill ha vatten, de ska inte drunkna, men de får absolut inte torka.
Nej.
Och i varma dagar, om de står planterade i kruka, så kan det till och med vara aktuellt att vattna 2 gånger beroende på hur stor kruka man har.
Det märks väl ganska fort på dem om de slokna.
Och märks det så är det nästan för sent. Ja. Och då måste jag ju rekommendera våran solcellsdrivna bevattning, som utan att du behöver ansluta den till någon vattenkran, utan du kopplar den till en vattentunna, vilket är perfekt, så vattnar den dina tomater var tredje timme lite grann, så att de hela tiden har lagom fuktighet. Då är det superenkelt att odla tomat.
Irrigatia heter ju den, och det måste jag ju säga, det är vår absolut mest populära bevattningssystem.
För det gör det väldigt enkelt.
Återkommande år efter år, väldigt populär. Och inte bara för tomater, utan för allt.
Ja, för väldigt mycket i köksträdgården och krukor och lådor och så. Men vattningen är ju väldigt viktig, så att den behöver man ju se till att man löser på något bra sätt.
Avhärdning pratade vi om för.
Ja, avhärdar om.
Ja, vad innebär det för de som inte vet?
Ja, när du odlar upp en växt inomhus, eller det är ju väldigt skyddad miljö. Du har en viss luftfuktighet, du har ett visst ljus och det är inte särskilt blåsigt inomhus för det mesta. Så blir det en väldigt stor omställning för en växt att komma utomhus. Och särskilt jobbigt är det ju naturligtvis i den här övergångsperioden på våren när det kan bli väldigt kallt. Samtidigt så kan det ju bli väldigt varmt också när solen steker. Mm. För det har inte kommit blad på träden, så det liksom bara strålar rakt igenom. Så för att man ska kunna vänja växten vid att vara utomhus, så ska man ju då inte kasta ut den direkt i stekande sol och skydda den från kyliga temperaturer och vind och så, tills den har liksom ställt om.
Mm.
Så det
kan
där
man nästan tänka som när man själv går ut i solen på våren. Extra mycket solskydd, man får liksom vara lite
där försiktig, för
det är
något
lätt
viktigt
att bränna sig i början.
Ja, nej, men det har du helt rätt i. Nej, men så där brukar man ju säga då en ljus plats, men inte i stark sol, och vindskyddat läge ska det vara. Och det här är en process, man får liksom vänja den lite under ett antal dagar upp till en vecka.
Mm.
Och en kraftig fiberduk är ju jättebra att börja med och ha över växterna, så att de får vänja sig vid ett lite starkare ljus och slipper den här vinddraget och så vidare. Så för att det blir lätt brännskador, och alla de här stressmomenten påverkar ju plantans livskraft. Kraft och tålighet framåt också, hur den kommer växa och utvecklas.
Mm.
Så är man lite bra på det här, lite duktig på det här, så har man mycket igen, tänker jag.
Ja, men visst. Vi får in en hel del frågor om tomater från våra kunder, så jag tänkte att vi skulle dra dem nu.
Ja, men får jag först berätta en sak?
Ja.
Visste du att tomater är köttätare?
Är de?
Ja.
Okej, då får du berätta lite ja. Mer här.
Ja, men faktiskt, om man tittar lite närmare på en tomatplanta, inte på själva tomaten kanske, på tomatplantan, så ser man att skälken och förgreningarna är lätt håriga.
Mm.
Och det är faktiskt så att insekter, små flugor och så, kan fastna där. Och då kommer de inte loss och då dör de, det låter hemskt, ramlar ner i jorden. Och vad händer då? Det blir näring.
Näring, ja. Vilken smart,
luriga typer.
Ja. Ja. Men nu när du säger insekter, då kan vi hoppa in på den frågan där.
Mm.
Vilken typ av ohyra kan drabba tomater?
Ah. Ja, det som absolut vanliga skulle jag vilja säga är mjöllöss, eller vita flygare som de kallas också.
Mm.
Det är jättevanligt, och gröna bladlöss.
Mm.
Sen kan de också få spinn, det är inte lika vanligt. Spinn kommer ju ofta om det är väldigt torrt i luften. Så det kanske man framförallt kan få inomhus innan man har flyttat ut dem. För i ett växthus och utomhus är det mindre vanligt.
Mm.
Men det är nog de som jag skulle säga är väldigt vanligt. Och förutom de problem som de här insekterna eller ohyran ger i form av stickskador och deformerade, de suger ju saften ur växten och deformerar knopparna och så. Men bladlöss, de avger ju det som så fint heter honungsdagg, det vill säga lusbajs på svenska.
Okej, så det var ett lite finare ord.
Ja, men vad händer med det? Jo, och lite grann samma resultat man kan få från mjöllössen. Det är att det blir ett sekret som landar på bladet under. Och där, i det sekretet, så trivs svampar. Så man kan få sotsvamp, så det blir en svart, gråsvart beläggning på bladen. Så har man det, så är det ett resultat av att man har haft bladlös eller mjöllös.
Mm.
Så det är väl de vanligaste skadorna, jag skulle vilja säga. Och man ska inte bli hysterisk eller ledsen om man upptäcker ohyra hos sina tomater eller några växter ens överhuvudtaget. För att lite grann är det så att de bor här också. Men vad man ska göra, det är ju att det finns några saker. A. Det är att ju bättre plantan mår, det vill säga den har fått rätt mängd vatten, den har bra näring, den har bra ljus, den har lagom temperatur, desto större och bättre motståndskraft har den. Mm. Och då blir den faktiskt mer tålig mot angrepp av ohyra. Då går inte ohyran på den lika lätt. Men det är ju inte alltid lätt att ha en perfekt miljö. Så det nästa B är att regelbundet titta på sina växter och titta i toppen där liksom tillväxten sker som mest. Titta under bladen, titta vid bladfästet. Det är där man brukar upptäcka skadegörare allra först. Mm. Gör man det, då är det ju bara att sätta igång att bekämpa dem. Och vita flygare och bladlöss som är vanligast, det kan man ju ta en någon typ av såplösning kan man göra. Och små angrepp som man då upptäcker tidigt om man är där och tittar lite då och då. För att det kan gå fort när det väl sätter fart. När solen kommer och det börjar växa och det blir jättegott grönt, smaskigt att äta för dem. Då går det ju fort. Men är man där hela tiden, titta lite. Man kan spraya bort med vatten om man har löst där, eller klämma ihjäl dem. Och sen spraya. Och sen upprepar man det där regelbundet. Och känner man att det blir lite väl mycket, ja men då kan man faktiskt skaffa biologisk bekämpning. Alltså små nyttodjur som tar koll på de här. Mm. Och det är väldigt effektivt. Det är liksom, ja, det bara funkar.
Mm. Du brukar ju hänga upp sådana här påsar i växthuset.
Ja, precis. Påsar och lite pulver som jag häller ut här
lite
och var.
Lite förebyggande ja. Syfte också. Ja. Mycket är ju värt.
Ja, alltså det kommer alltid. Jag skulle säga det kommer alltid. Och det är väldigt ovanligt att man slipper någon av de här lösningarna. Så att det liksom ingår.
Bli inte hysterisk.
Nej, bli inte ledsen.
Nej.
Utan se till att du har koll. Mm. Och det här kan ju inträffa tidigt när man håller på och odlar inomhus också. Så det behöver ju inte bara vara i växthuset eller i uterummet eller så. Utan när man blir större. Utan det börjar ju, risken finns ju redan från att de är väldigt små.
Ja.
Så håll koll. Mm. Så det är väl den uppmaningen. Mm. Sen är det ju alltid bra att ha relativt, om man har ett växthus eller ett utrymme, se till att det är ganska hög luftfuktighet där. För det gör att de mår lite bättre.
Mm. Åker vi på nästa fråga här då. Mm. Kan jag övervintra min tomat?
Ja, det kan man göra. Men oftast är ju tomatplantorna rätt skruttiga, om jag får uttrycka mig på det sättet, när hösten kommer. Mm. Men ett bra sätt som jag själv har använt mig av flera gånger, det är att jag tar sticklingar. Några fina grenar eller så, som jag sätter rotar som sticklingar. Och då får de stå i en ganska liten kruka, för min avsikt har ju varit då att de ska börja växa på våren igen.
Mm, jag tänkte det, ja. Så att de inte börjar dra iväg.
Nej, men rent teoretiskt så kan man ju absolut bara dra igång dem igen, om man då har möjlighet och platsen och ljuset. På det sättet skulle jag vilja säga att man kan övervintra, och det är ju ett sätt att försäkra sig om man kanske har en liten ovanlig sort.
Mm, just det.
Att man behåller den om det är svårt att få ta på frö. Eller man vet ju inte om de fröna som man kan skörda från tomaten blir samma.
Nej, just det.
Om de är öppet pollinerade och har massa andra tomater i sin närhet, så kan det ju bli lite vad som helst. Nästan.
Då har vi nästa fråga. Hur ser jag om tomatplantan har näringsbrist?
Ja, det vanligaste är väl att man ser att bladen blir väldigt ljusa. Liksom. Mm. Och magnesiumbrist är någonting som är ganska vanligt hos tomater. Så se till att du ger en näring regelbundet som är avsedd för tomater. Och så slipper du det.
Och där har vi också en artikel på vår sida med tips och råd som heter Känn igen skador och sjukdomar på tomater.
Just det.
Mm. Vi läser mer och se bilder också där du kan känna igen vad det kan bero på.
Precis, försöka identifiera vad problemet är.
Jag har en fråga också. Mm. Jag har hört att man inte ska odla potatis ihop med tomater. Varför det?
Ja, det är nog primärt. De är ju väldigt nära släkt. Och det finns ju potatissorter, eller det finns ju bladmögel som kan slå till på potatis. Man ska vara försiktig med att sprida. Och den kan ju då föras över till tomatplantan helt enkelt. Men det är ju inte jättevanligt. Och det finns ju resistenta, alltså sorter som är motståndskraftiga, både på potatissidan och tomatsidan där de inte får de här sjukdomarna som är härdiga mot dem. Så det är väl kanske inte ett jättevanligt problem.
Är det några andra växter man inte ska odla tillsammans med tomater?
Ja, det beror på hur du odlar dem. Men om du har en stor odlingssäck eller en odlingslåda så ska du inte konkurrera om näring och vatten. Så till exempel kålväxter är ingenting man ska odla tillsammans. För de drar så mycket näring, samma typ av näring lite grann som tomater. Och är ju också väldigt törstiga. Mm. Så att det är en dum kombo. Däremot finns det ju en massa trevliga växter man gärna ska odla tillsammans med tomater eller kan odla tillsammans med tomater. Och det är ju också för att man utnyttjar utrymmet ordentligt och håller jorden under plantan sysselsatt. Men som passar bra, och det är basilika, det är gräslök, persilja, nästan som en liten måltid. Nej, men så den typen, tagetes, jag kommer inte på alla just nu tyvärr, men det finns massor med sådana växter som rekommenderas, och en del har ju en avskräckande effekt mot en del ohyra också.
Yes.
Så det kommer vi ha en artikel om på hemsidan inom kort.
Så har vi en sista fråga ska vi väl hinna med, va?
Mm.
Vad är en vintertomat?
Ja, en vintertomat. Det låter ju fantastiskt. Men jag nämnde lite grann här i början att vintertomat är ju egentligen en tomat med lite tjockare skal som klarar av att lagras längre i rumstemperatur helt enkelt.
Mm, okay.
Och det finns ju ett antal sådana sorter som är mer eller mindre bra på det.
Mm.
Och du hittar dem också på vår hemsida.
Mm.
Så att det är ju väldigt bra. Men det är ju också så att när tomatsäsongen är över och man har faktiskt, som det brukar bli, ett antal gröna tomater som sitter på plantorna, så är det ju bara att plocka ner dem. De man inte gör chutney av eller så, de kan man absolut lägga för att fortsätta mogna i rumstemperatur. Och de kan hålla sig väldigt länge, även om de inte är så kallade vintertomater.
Mm.
Så om man har dem lite svalt och torrt, så här, inte fuktigt i varje fall, så håller de sig rätt så länge.
Mm. Jaha du Lena,
jaha.
Vilka tomatsorter odlar du i år?
Åh, nej. Ärligt så har jag faktiskt inte bestämt mig ännu. Det finns ju idag, vad är det? Det är näst sista januari, kan man säga det. Ja, så det är några veckor kvar innan jag börjar bestämma mig. Men det börjar bli en ansenlig hög. Jag har ju väldigt mycket olika tomatfrön. Och vi provodlar ju också lite nya sorter som vi får från nya leverantörer också varje år. Så vi kan liksom uttala oss om dem och ha en åsikt om vi gillar dem och sådär. Så att jag vet att det ligger en liten bunt med frön med just provodlingstomater. Så det kommer jag göra. Jag avslöjar ingenting där just nu.
Ja, spännande.
Ja, men vad jag kommer att göra, det är att odla många olika sorter.
Mm.
Och jag gillar banantomater, för de är så praktiska till smörgåsen.
Ja, ja.
Till exempel. Men massor olika. Små körsbärstomater, perfekta om man ska göra det som jag pratade om här i början. Den här torkade tomaten inlagd i olivolja. Jag ska bara odla såna, tror jag.
Ja.
Nej, det blir nog några stycken.
Vad kul.
Du då?
Jag tänkte byta i år, för jag är ju ingen stor odlare som du. Så att i år tänkte jag faktiskt odla gurkor.
Då kan vi trada lite.
Ja, då kan vi trada. För förra året odlade jag som sagt tre olika sorters tomater, men i år så tänkte jag på gurka.
Spännande.
För jag vet ju att du har, så jag kan ju komma och hämta om.
Komma och nalla lite.
Men då så, vill du veta ännu mer om tomater så hittar du på vår hemsida, som jag sa tidigare, inte bara 150 olika tomatsorter att välja på. Du hittar även våra sidor med tips och råd där du har mängder med information om just tomatodling. Så där väljer du etiketten tomater så hittar du dem där. Får vi tacka för idag Lena.
Ja. Ja, tomater kan jag prata om varje dag.
Ja.
Ja, ja, men härligt. Snart är det dags.
Snart är det dags.
Ja.
Hej. Ha det bra.